Hej och välkomna till Beteodlarpodden, podden av beteodlare, med beteodlare och för beteodlare. Du lyssnar på det andra avsnittet som idag kommer handla om marknad. Jag som heter Ida Lindell har med mig Jakob Benett. Välkommen Jakob.
Tack så mycket Ida, tack.
Vi sitter här i ditt kök. Ska du bara, för de som inte vet vem du är, kan du berätta lite om vem Jakob Benett är?
Ja, vem är Jakob Benett? Jag är 58 år gammal och civilekonom från Lund. Och efter examen i början på 90-talet så jobbade jag 10 år i den amerikanska kemiindustrin. För att sedan flytta hem till Sverige. Jag lämnade ett spännande land bakom mig då, Pakistan, som också är en stor sockerproducent. Men jag flyttade hem till Sverige 2002 och tog över Slätting och har sedan dess varit bosatt här. Inte i köket, men här på gården, Slätting.
Just det, ett litet stenkast från Örtofta bara.
Ett litet stenkast från Örtofta, jag ser sockerbruket nästan bara imorgon.
Härligt. Och vi ska som sagt prata om marknad idag, men innan vi börjar prata marknad så tänkte jag att vi ringer upp Lars Bäckstedt på Övels kloster och hör hur det står till med hans betor som han sådde för ett par veckor sedan.
Hej där!
Hej Lars, hur har du det?
Det är bra här, ja. Jag har precis varit ute i betfältet och kollat hur långt de har kommit.
Härligt, ja, du sådde betor för en och en halv vecka sedan, den 18 mars.
Ja, det var inte för att så först, men för att så när det var lämpligt och det var väldigt fint såbett efter en vårplöjning. Vi odlar en del gräsfrö och där har vi möjligheten att köra vårplöjning efter det och få fram ett väldigt fint såbett som var lukkert och där det vendt vattnet, det regner under. Så det var absolut forsvarbart och... Som det ser ut nu, så har de præcis, om man tager knækt skålet, så groterne har kommet frem, og vi tænkte jo centium på dem i dag, vel typ 0,05 liter. Så der er håb om det.
Men, ja, for det har jo ikke været noget værme, siden du så det præcis.
Nej, men man bruger så beter bør gro ved plus 3 grader, så... Så der er jo forhåbning om, at, og det viser det sig også, at der henter noget derude. Mm.
Då ser vi fram emot att kanske dyka tillbaka till ditt betfält lite senare i kampanjen här med dem och se vad den tidiga sådden, hur det utvecklar sig.
Ja, men det är alltid spännande med den första sådd. Vår erfarenhet är ju att konsekvent så ger först sådd fältet bäst. Så der er store forhåbninger. Vi kan jo i værst fald åke på en ågræsbesætning mere end dumsen sås i april, men så er det bare.
Ja, men du lægger grunden med centium nu, så har du et bra golv at stå på inför resten av ågræssæsonen.
Ja, men helt præcis. Uanset man tycker den ikke så speciellt bredværkende centium, så lægger den jo, som, præcis som du sagde, en bunden, som gør det andre ikke... Växer på så snabbt och betydligt enklare att bekämpa. Så är det.
När kommer du ut nästa gång och sår igen?
Ja, men jag har precis varit en runde som sagt. Och det känns lite trögt. Nu lovar de ju regn både här i morgon, torsdag och fredag. Och jag tror inte vi vill riva upp något nytt för att komma igång och så. Så det blir kanske något spannmålssåd här i morgen, men ellers så får vi nok lægge stille over påsken, tyvärr.
Då får ni hålla påsk, og så ønsker jeg glad påsk på återhørende, Lars.
Ja, tak så mycket, og tak samme.
Tak. Hej då. Då är vi tillbaka från köket på Slätting, där jag sitter tillsammans med Jakob Benett för att prata sockermarknad. Och för att introducera det kan man väl säga att vi i världen har en sockerproduktion på ungefär 180 miljoner ton. Mm. Och av de 180 miljoner tonnen som ungefär motsvarar konsumtionen så är 80% rörsocker.
Kan man säga, 80% av sockerproduktionen är rörsocker och resten är sockerbetor då.
Ja, och av de sockerbetor 20% så är ungefär knappt hälften i Nordamerika och drygt hälften i Europa.
Kan man nog säga lite enkelt, ja. Det kan man säga. Det är väl ungefär där man odlar sockerbetor. Sen börjar man odla lite tropiska betor i har man sett i Indien bland annat, där man har lite vattenbrist då, för sockerrören är ju väldigt vattenkonsumerande. Så att, men ungefär de storlek.
Ja, och Sverige på den kartan. Vi har ungefär 2% av Europas sockerproduktion. Så 2% av 50% av 20% är den svenska sockerproduktionen. Ja. Så en väldigt, väldigt liten del.
En liten men naggande god del, tycker jag. Vi har ju inte i Sverige någon större påverkan på världsmarknaden eftersom vi är så små spelare. Och dessutom konsumerar vi ju det mesta av vårt eget socker innanför landets gränser också.
Just det. Och de stora, de som har riktigt stor påverkan, de är ganska få.
De är egentligen ganska få. Det är egentligen två länder som har riktigt stor påverkan på världsmarknaden. Det ena är ju Brasilien som är världens största sockerrörsodlare. Men Brasilien producerar ju inte bara socker, utan de producerar ju mycket etanol också. Man kan väl någonstans i grovt säga att hälften av sockerrörsproduktionen går till etanol och den andra hälften går till socker. Och det där varierar lite grann från år till år beroende på ja, lite politiska inslag. Vill man liksom på något sätt förse landet med en ja, billigt och bra drivmedel så ökar man etanolproduktionen lite grann och minskar följaktligen sockerproduktionen, då brukar världsmarknadspriset stiga och vice versa. Den andra stora spelaren på världsmarknaden är Indien som är världens största sockerproducent. Man odlar inte lika mycket sockerrör som Brasilien, men man producerar nästintill bara socker, eller väldigt mycket socker. Men till skillnad från Indien, eller till skillnad från Brasilien, förlåt mig, så är ju Indien ett mycket mer folkrikt land och man konsumerar ju det mesta sockret själv. Brasilien är ju då 200 miljoner invånare och exporterar ju mycket av sitt socker, medan Indien konsumerar det själva.
Just det, så man kan säga att som exportörer ut på världsmarknaden så är det Brasilien som är den stora aktören av exporterat socker som fyller på lagerna på världsmarknaden.
Helt korrekt, det är Brasilien. Ska man följa sockermarknaden på världsmarknaden så ska man följa Brasilien. Det är de som har den största påverkan.
Och i länderna ser ju sockerproduktionen väldigt olika ut. Där man i Indien har ett ganska småskalig produktion kopplad till många olika indiska lantbrukare, medan i Brasilien så är den mer storskalig.
Ja, det är det. Jag skrev en artikel om Indien för ett antal år sedan, men jag tror inte det har förändrats så mycket, men då vill jag minnas att jag skrev att det fanns 5 miljoner sockerrörsproducenter i Indien, vilket är ju en ansenlig mängd, och de producerar ungefär 1-2 hektar bar, så att säga. Eller, ja. Så att det är en småskalighet, men det blir väldigt stora tal naturligtvis när man slår ihop allt det här. Och Brasilien är ju helt annorlunda. Det är ju stora vidder och en helt annan produktion. Mycket, mycket mer rationell naturligtvis.
Mm. Och sen har vi ju Thailand som en liten spelare i leken också bland stora sockerproducenter. Och inte i närheten av lika stor som varken Indien eller Brasilien. Men de är med men har genomgått en liten förändring.
Ja, det intressanta med Thailand. Thailand var ju väldigt stora på världsmarknaden en gång i tiden. Och man hade ju det här, man hade då kvoter, precis som vi hade i Europa, A, och B och C-socker. Som man sedan har avreglerat och sen försvann man lite på världsmarknaden, men nu kommer man faktiskt tillbaka igen. Men de existerar på världsmarknaden, har också en påverkan, men de är långt ifrån så stora som de två föregående giganterna.
Och gemensamt för alla de här länderna, både Brasilien och Indien och Thailand för den delen, är ju att de ligger i ett område som påverkas av väldigt starka väderfenomen, vilket också får en stor påverkan på marknaden.
De har de ligger i ett väderkänsligt område får man ju säga, plus då som jag var inne på en viss politisk påverkan också, där politikerna styr produktionen lite som man tycker det passar för stunden. Så att det är inte helt lätt att förutse världsmarknaden när man tittar på de här tre länderna av just den anledningen.
Nej, precis så. Och man pratar mycket om El Niño, La Niña, även när vi pratar spannmål och sockerpriser, men det är klart att det får ju stor påverkan kring detta. Men hur, när sockret då är producerat och vi konstaterar att de här stora producenterna av socker, de har lätt för att ställa om mellan sockerproduktion och etanolproduktion. Men sen ska sockret ut på en marknad. Var hittar man sockret på marknaden?
Ja, var hittar man sockret på världsmarknaden? Man kan säga att det finns två börser internationellt. Det finns New York-börsen som kallas för New York Number 11. Och där noteras råsockret. Vill man sen då titta på hur det färdigraffinerade eller det vita sockret noteras, så tittar man på en London-börs som heter London Number 5. Så att det är egentligen de två börserna där man kan följa världsmarknaden upp- och nedgångar. Om vi tittar inom EU så har vi ingen sockerbörs. Vi har inga noteringar som vi har på en del spannmålsprodukter inom EU. Och det är väl kanske en liten tradition. Inom EU har vi oftast jobbat med längre kontrakt. Industrin har haft längre kontrakt med sina kunder. Och det har väl inte riktigt funnits något behov av det. Och det har kanske inte heller funnits någon volym att notera. Däremot så har vi inom Europa en rapportering. Alltså alla sockerproducenter måste rapportera sitt månatliga genomsnittliga försäljningspris så att vi vet ungefär var sockerpriserna ligger i Europa. Men vi har alltså inte den här spotmarknadsnoteringen som man kan se på världsmarknaden.
Nej, just det. Så vill man spekulera eller handla med socker så är man hänvisad till de här New York och London-börserna. Där New York med råsocker är den starkaste av de bägge, men de följer varandra.
De följer varandra och det är ju absolut. Så vill man spekulera i socker så får man vända sig till andra sidan Atlanten.
Mm. Och om vi kommer till hur det påverkar en svensk betodlare. På vilket sätt har ett världsmarknadspris påverkan för den som nu odlar betorna i Sverige?
Jag skulle vilja säga så här, den omedelbara påverkan har vi ju inte för att Europa har fortfarande, även om vi har avreglerat sockernäringen inom EU, så har vi fortfarande ett visst tullskydd kan man säga från världsmarknaden. Sen har vi vissa speciella avtal med vissa länder där man släpper in socker till lägre tullsatser. Så att den omedelbara påverkan ser vi ju inte, men det är klart att går världsmarknadspriset ner, vilket det ju har gjort nu under några månader, så kommer det förr eller senare att få en påverkan på det europeiska sockerpriset. För att man kan alltså importera socker till Europa, det är inga problem, men man får då lägga på en tullsats. Och går världsmarknadspriset ner och så blir det naturligtvis billigare att importera det här sockret, och då kommer det över tid att påverka det europeiska sockret.
Men hela sockermarknaden är ju en ganska förhållandevis trög del av marknaden. Vi jobbar med ganska långa omloppstider.
Absolut, det är inte som spannmål eller många andra produkter. Där är en trög rörlighet i det hela, så är det. Men som sagt, rör sig världsmarknadspriset ner som det har gjort nu eller det har gått upp under väldigt många år här sedan pandemin, så har det en påverkan. På något sätt så påverkar det trots allt. Men där är en trög rörlighet, precis som du säger, Ida.
Var står vi idag? Ska vi säga någonting om hur läget ser ut på marknaden just nu? Du var inne och nämnde lite att priset har gått ner de senaste månaderna lite grann. Men det är ju från rekordhöga nivåer.
Mm. Man kan säga så här, när jag kom med i Betodlarföreningens styrelse 2011, tror jag det var, det är många år sedan, då hade vi ju ett rekordhögt sockerpris. Sen har det mesta egentligen gått ut för, kan man väl säga, lite förenklat fram till pandemin. Då vi också fick en ganska kraftig nedgång. Sen efter pandemin har vi haft en mycket, mycket stark sockermarknadsutveckling och det har egentligen hängt ihop med att vi har helt enkelt inte kunnat producera på världsbasis då den mängden socker vi konsumerar. Vi har haft ett underskott helt enkelt. Vi har tärt på de lagren vi har byggt upp under många år. Vad som hände här nu innan vid årsskiftet var att vi fick en rekyl neråt från väldigt höga nivåer, ska nämnas. Vi var nästan tillbaka på de riktigt höga nivåerna vi såg för 10-11 år sedan. Och den nedgången kan man väl säga berodde på två saker. Dels hade Brasilien en väldigt bra skörd. De har haft det lite tufft de sista åren men har nu haft en väldigt, väldigt bra skörd. Och sen så togs det ett politiskt beslut i Indien att man skulle så att säga skjuta på etanoltillverkningen av socker. Ett politiskt beslut helt enkelt. Och det kan kanske hänga ihop med att man har val i Indien här om några månader. Där man kanske då vill tillgodose konsumenterna med ett lägre sockerpris. Det kan man bara spekulera i. Men effekten blev i alla fall att världsmarknadspriset gick ner från väldigt höga nivåer. Nu har det stabiliserat sig och vi får väl se lite vad det tar vägen. Brasilien går ju in i sin kampanj nu. Den börjar ju här under våren. Så att mycket kommer ju naturligtvis att påverkas av hur den blir. Och det är osannolikt att de får en lika bra kampanj som de har haft under förra året. Men ändå, det är en stor sockerproducent som jag var inne på.
Och Indien har avslutat sin kampanj. Brasilien är på väg in i sin kampanj. I Europa så har vi, och även i USA för den delen, den beteodlande delen av världen har man börjat så sina betor, så smått och försiktigt.
Ja, vi kan väl i det förvänta oss en liten ökning av den europeiska arealen på ett par procent.
Ja, prognosen säger någon eller några procent ökning av arealen. Men Där ska vi lägga till också att arealen är ju en sak. Och om 7-9 månader så ska vi skörda de här betorna. Och det är ju något helt annat vad man skördar. Vi ser de senaste åren i Europa också hur otroligt stor påverkan både väder med torka och väldigt blöta år och svala vårar har påverkat. Och inte minst trycket av skadegörare som bitvis slår väldigt hårt mot delar av Europa. Där är ett antal skadegörare som vi tack och lov inte ser i Sverige i någon större utsträckning, men som är väldigt skördenedsättande och får stor påverkan på vad vi faktiskt kan producera för socker i Europa. Så det är inte bara, men visst, arealen ser ut att öka något sett i, ur ett europeiskt perspektiv.
Och vad jag förstår så har man har ju en sen sådd i Frankrike, det har vi ju sett på maltkornet och det har vi också, kommer vi också se på sockerbetorna. Och en sen sådd vet vi ju att det har en påverkan på slutresultatet när vi skördar betorna. Men vi får se, en liten ökning av arealen kommer vi nog att se, men kanske den sena sådden kommer kanske att, vad vet jag, äta upp det försprånget.
Ja, och så får vi också följa vad som händer med, på tal om skadegörare, så virusgrillsot har ju varit ett stort bekymmer i många delar av Europa på senaste år, och i England har man en prognosverksamhet som sätter igång redan under vintern där man har sett att inflyttningen av löss börjar tidigt och det finns en stor risk för att de också är virusbärande. Så det är klart att det följer man i med spänning när man ser på hur året ska utveckla sig.
Det är plus och minus. Man kan väl nämna det att vi har ju, tittar man på de här rapporterade priserna som industrin rapporterar in som är offentliga, inte för varje enskilt land men för vissa regioner, så kan vi ju, får vi konstatera att vi har ett väldigt bra sockerläge, eller vi har väldigt bra sockermarknad just nu i Europa. Vi har höga sockerpriser av olika skäl som vi har varit inne på. Så att, det är väl säkert så att en viss tillbakagång kommer vi att se där. Var inga trend växer ut i himlen, men att det skulle falla tillbaka på de gamla nivåerna som vi hade innan och under pandemin, det håller jag som väldigt, väldigt osannolikt.
Det som utöver väder och vind och skadegörare är ett litet orosmoment för vad som ska hända med priset på socker i Europa är ju faktiskt importen från Ukraina. Där man i och med frihandelsavtalet, det tillfälliga frihandelsavtalet som man av solidaritet har gett mot Ukraina från Europa, så importeras det väldigt, väldigt mycket mer socker än vad det tidigare har gjorts, där importen från Ukraina till Europa har varit väldigt begränsad. Nu så i förslaget om det förlängda avtalet så sätter man in socker som en begränsning, men fortfarande till väldigt mycket högre nivåer än vad man har haft innan kriget bröt ut i Ukraina.
Ukraina kommer ju påverka, och det är väl helt enkelt så att det kommer ju påverka hela jordbrukseuropa, kan man väl säga, så att säga. När någon form av frihandelsavtal blir det ju med Ukraina på sikt här, och det blir kanske ett EU-inträde på sikt, och det kommer det ju, med de enorma arealerna så kommer det få en påverkan. Det vet vi om.
Ja, med all sannolikhet. Och påverkan idag ser man ju främst i de länderna som är direkta grannländer. De ser en stor påverkan på sockermarknaden redan. Rumänien och Polen och andra grannar till Ukraina. Men det är klart att det kommer att sprida sig. Sockret kommer att sprida sig även i resten av Europa och kunna få en påverkan. Men hur det kommer att påverka och vilken utsträckning det är.
Absolut. Det som man ska nämna med sockret också, det är ju det att vi har ju haft en konsumtionsökning på 1-2% på världsmarknaden varje år. Det är ganska mycket. Det är ganska många ton som ska produceras för att mätta en växande befolkning. Vi får se. Jag ser ändå ljus på framtiden, det måste jag tillstå.
Ja, det kan vi nog vara helt överens om härifrån. Och med att se ljus på framtiden kanske vi ska ta och runda av det här samtalet, om du inte har något mer att tillägga, Jakob.
Nej, tack Ida. Kul att se det här.
Tack. Och vill man följa marknaden, så dels så skrev vi en artikel i senaste numret av Betodlaren, nummer 1 2024, där vi tillsammans med Världsorganisationen för rör- och betodlare skrev lite om hur marknaden ser ut. Och sen kan man också månadsvis följa uppdateringarna på vår hemsida www.betodlarna.se, där vi under omvärld både uppdaterar läget för det genomsnittliga inrapporterade sockerpriset i Europa och även har kommentarer från världsmarknaden.
Absolut. Läs gärna den senaste artikeln i Betodlaren. Den beskriver situationen ganska väl nu, och vi har ju där väldigt god hjälp av den organisationen WABCG, som är World Association of Beet and Cane Growers, där vi är medlemmar. Och följarna den. Vi är mer och mer påverkade av vår omvärld, framförallt sen avregleringen för ett antal år sedan. Så att det här tycker jag alla betodlare ska följa.
Absolut, och då tackar vi för oss och tackar för att ni har lyssnat på avsnitt nummer 2 av Betodlarpodden. På återhörande.
Tack.